Det är måndagen den 16 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss och varmt välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. Förra veckan, den slutade ju dramatiskt för Liberalernas del. I fredags hade man möte i sin partistyrelse och därefter kallade partiledare Simona Mohansson till pressträff tillsammans med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Och då kunde hon berätta att partiets tidigare så kallade röda linjer gentemot SD inte längre gällde. Man hade ju sådana sedan i höstas då man på sitt landsmöte bestämde att man efter valet ville fortsätta med tidmodellen, det vill säga en borgerlig regering med sverigedemokratiskt stöd men inga sverigedemokratiska ministrar i regeringen. Men nu kunde alltså Simona Mohansson berätta att Liberalerna som första parti faktiskt bestämt sig för att man vill regera i koalition med Sverigedemokraterna. Dessutom kunde Mohansson och Åkesson berätta att man har nått en överenskommelse om lite sakpolitik där bland annat en ny folkomröstning om euron ingår. Allt det här känner ni nog till och ni vet förstås också om att den här omläggningen har mött omfattande kritik inom partiet. Den gick igenom partistyrelsen med ganska knappa 13-8 i röster. Och nu har många ledande företrädare gått ut med att förklara att de hoppar av sina kandidaturer eller rent av partiet som helhet. Till helgen ska man ha ett extra inkallat landsmöte när man ska rösta om Simona Mohanssons fortsatta partiledarskap. Eller i praktiken om hon ska få fullfölja den här linjen gentemot Sverigedemokraterna och övriga partier. Så vad ska man då tycka om detta? Varför bytte Liberalerna fot just nu? Och är det bra eller dåligt? Och kommer det rädda kvar partiet i riksdagen? Eller kan det bli så att den interna oppositionen rent av samlar sig till en alternativ kandidat och vänder partiet åt helt andra hållet? Det ska vi prata om idag och då har jag bjudit in tre gäster. Nämligen Malin Lernfelt, chef på Liberala Nyhetsbyrån. Varmt välkommen hit Malin.
Tack, tack.
Sofia Nerbrandt, politisk redaktör på Liberala Kristianstadsbladet. Varmt välkommen Sofia.
Tack så mycket.
Och så Andreas Johansson Heinö, förläggare på Timbro förlag. Varmt välkommen du också.
Tackar, tackar.
Ja, Malin, det small till i fredags eftermiddag. Hur överraskad blev du, eller blev du det?
Nej, det blev jag inte. Det har ju varit tydligt att det är hit som Simona och framförallt de runt omkring henne har velat ett tag nu. Och, så att, nej, jag tycker inte att det var en överraskning. Dock skulle jag nog vilja säga att det... tycker jag, klantiga sättet som det gjordes på och som presentationen av det såg ut som, alltså hela genomförandet förvånar mig kan jag säga.
Okej. Okay. Bara snabb motfråga där. Vad var det som förvånade dig mest av det som skedde?
Alltså jag tycker att det är... som sagt, att de var på väg hit, det tycker jag man har förstått under ganska lång tid. Men, och det må vara hänt att det är rätt beslut. Jag har kanske inte riktigt landat där än, men hela sättet från att hon står på en scen och pratar om värderingsgemenskap som för mig, alltså jag förstår att politik handlar ju om kompromisser. Det är liksom vad all politik i princip handlar om och att komma fram till gemensamma lösningar också med partier som man själv kanske inte kommer ha så mycket gemensamt med för att man vill ha igenom vissa frågor eller en viss typ av politik. Men när den liberala partiledaren, som också är en person som jag har haft stor respekt för sedan långt innan hon blev partiledare, så då pratar om värderingsgemenskap med ett parti som hyllar alla ifrån... Trump till Orbán till J.D. Vance till Netanyahu. Det för mig blir det som en liksom bajsmacka ansiktet, känner jag lite. Jag förstår inte riktigt vad de håller på med, men jag ska välja.
Du ska få utveckla mer om den här bajsmackan så småningom. Ska bara gå vidare till Sofia. Malin säger att hon är inte förvånad att det sker, men hon blev väldigt förvånad över sättet det ändå gjordes på. Vad var din spontana reaktion?
Jag blev nog förvånad över att det faktiskt skedde, eftersom man fattade det här beslutet att stå i spagat när man hade landsmöte i november. Men bättre sent än aldrig. Jag tror att det var helt rätt att riva av plåstret, för den positionen man hade var liksom inte begriplig för personer utanför partiet. Alltså man gjorde sig ovän med både M och KD och deras väljare plus SD Och man gjorde ingen glad på vänsterkanten heller. Alltså personer som ville ha en borgerlig regering. Men där, och jag är inte så förvånad över att det sker på det här på ett sätt brutala sättet. Därför att man måste också förstå att ja, Liberalerna eller Folkpartiet är ett parti som är befolkat av människor som alltid säger vad de tycker och som också har haft väldigt svårt att vara tyst även om man sitter i en partiledning eller i en partistyrelse. Så det har varit omöjligt att visa sig genom åratal av diskussioner att man kan ha alltså, en öppen diskussion internt. För då hade man fått den här liksom, stormen innan. Det är klart att man inte kan sätta sig ner med SD i ett sånt parti som Folkpartiet. Alltså, det hade inte fungerat. Men visst, det här är en jättejobbig vecka för de som är motståndare till det här. Men det finns också, tror jag, en stor grupp personer som stöttar Simona i det här. Mm. Det som jag är mest förvånad över, ska jag säga, det är att hon är så modig. Alltså att stå upp mot det gamla Folkpartiet, alltifrån Bengt Westerberg och man har talat om Per Ahlmark och jag har ju själv varit engagerad för länge sedan, alltså hela den generationen. Att folk är så arga och hon som verkligen går upp på ett sånt tryggt rent fysiskt på scenen och presenterar det här mer eller mindre med ett leende. Det är ju oerhört starkt ledarskap.
Mm. Okej, okay. Andreas, slutligen då. Dina reaktioner på det. Malin var ju inte förvånad av att det skedde, men över sättet det skedde. Sofia var lite mer förvånad att det skedde, men inte över sättet. Vad landade du så att säga?
Jag lyfter nog åt Malin. Jag såg det också som en tidsfråga innan man skulle vara tvingade att driva upp beslutet från i höstas eftersom det så stilla opinionen. Det är ju den mest troliga och därmed också den förmodligen mest sanna. Den enklaste förklaringen är mest sanna här, va? Det har inte funkat, och det var ju Sofia inne på också, att kommunicera den här kompromisslösningen. Och det var folk runt omkring också har gått och väntat på, tror jag. Men att det skulle ske i form av att man börjar med att förhandla politiskt innehåll med SD och att man är det första parti som säger att vi tycker att SD ska sitta i regering, det hade jag aldrig gissat på. Så där blev jag jätteöverraskad. Mm.
Förklaringen till det, om jag ska spekulera, det kanske var så här att man visste att det här skulle bli ett tufft beslut och så kanske man tänkte så här att ja, men då försöker vi paketera om det här beslutet. Vi försöker vara lite offensiva, vi försöker föra in lite sakpolitik i det hela och därmed kan vi försöka sälja in det som att det här är en sakpolitisk offensiv framåt och de som är emot, de är emot sakpolitiken. Andreas, kan man tänka sig att det ligger sådana tankar bakom?
Jo, men det, nu när det har hänt så är det också min tolkning att det var därför man gjorde så. Att det funkar inte med en halvmesyr till. Om man hade valt att säga att vi kommer låta sakpolitiken avgöra huruvida vi släpper fram SD eller inte, så hade det följt mängder av frågor under vilka omständigheter. Nu förekommer man det genom att säga att vi har redan tagit det beslutet. Vi har redan bestämt vad det är vi får i utbyte.
Sofia?
Får jag lägga till någonting där? Jag har nämligen under helgen ringt runt till personer som är på en väldigt ledande position i partiet som då stöttar Simona, ska jag väl säga, alltså tycker det här är rätt, men som också bekräftar min bild att har man lyssnat på Simona Månsson under lång tid så valde hon att bli partipolitiker därför att hon vill vara med och fatta en massa beslut som rör Sverige. Jag tror att det här, alla politiska reporter förstår sig på det, som pratar om att nu det här är bara opinionssiffror och man ska vinna sig stödröster och så. Jag tror mig vet efter att ha pratat med ett antal personer då på, liksom på insidan att hon är av den bestämda uppfattningen att ska hon vara partiledare och inte sitta på en tankesmedja eller vara ledarskribent eller göra någonting annat, så är hon där för att göra skillnad. Och då vill hon hellre göra det med tidigänget, därför det är också helt uppenbart när man lyssnar på henne att hon menar ju att Sverigedemokraterna har visat sig inte vara fullt så farliga som hon trodde när hon var yngre och stod så att säga länge, alltså ju mer ungdomspolitiker och så. Att för många vittnar ju, det är inte bara folkpartister, om att tidigsamarbetet har gått rätt väl och att Sverigedemokraterna har inte varit för det. Sen så kan man ha, så här, ha diskussioner, de kanske spelar det långa spelet och att de inte har visat alla sina kort och sådär, men fullt så farligt har det ju inte blivit, skulle jag säga, under den här liksom regeringsperioden som en del trodde, och inklusive jag själv. Mm. Jag var ju väldigt skeptisk till tidigsamarbetet. Jag var tidigare en anhängare av januariavtal och så, men jag tycker ändå att den här regeringen har visat att de har hållit ihop och gjort en massa saker. Sen kan vi diskutera om varenda sakfråga varit rätt och så där, men jag tror att de har kommit varandra närmare.
Det här vill jag gärna höra från Malin, för det lät ju som du var väldigt kritisk till att man gick så långt. Och här ger ju Sofia en annan bild av Simona som en som, ja, hon tjatar ju om det i Agenda igår. Hon tar ansvar för Sverige, hon vill få saker gjorda, hon har så att säga vuxit upp som politiker och lämnat gamla föreställningar. Vad tänker du om Sofias tolkning av det hela?
Alltså, så som jag har ju också pratat med folk, både sådana som stöttar Simona men också sådana som inte gör det och som är väldigt besvikna på olika positioner i partiet. Och jag skulle nog ändå säga att, eller så här, så som jag känner Simona och så som jag vet, så har ju ändå hon varit en person som har drivs väldigt mycket av även liksom ideologi och liksom de liberala grundvärderingarna som hon står för. Det är klart att hon, precis som alla andra politiker som strävar uppåt framåt, vilket hon också är, vill ha makt. För har man inte makt så kan man ju inte förändra någonting. Så det är klart att det är jätteviktigt. Men jag upplever lite, och det har jag nog upplevt i för sig även utan det här sista steget nu, att alltså det som jag tycker är liberala liksom vardagliga frihetsfrågor har kommit lite på skam. Jag tycker att liberalerna har inte riktigt stått upp för de värderingarna eller de frågorna som är för mig typiskt liberala frågor. Alltså människors rättigheter och jämställdhetsfrågor och till exempel nu när vi har fått allt mer som restriktioner i samhället och övervakningssamhället har brett ut sig och strafferna har blivit alltså allting sånt där. Då tycker jag, och pressfriheten ifrågasätts, så här tycker jag att liberalerna borde ha liksom stått upp mer. Men istället, vad får vi då? Jo, vi får att man ska förbjuda friskolor från att ta ut vinst, som i mina ögon är varken liberalt eller liksom särskilt frihetligt. Så att jag är lite besviken, kan jag säga. Och sen tycker jag, har jag svårt att se. Ja, hon är modig som... Det är klart att hon tar debatten och det måste hon ju göra. Men till exempel om man tittade i Agenda igår kväll då, så tycker jag att hon svarar ju inte på frågor. Jag tycker hon kunde ha varit starkare och sagt så här, men nu är vi 13 av 8. Och liksom, hon har ändå i det här fallet en majoritet i partistyrelsen bakom sig och så. Istället försöker hon vifta bort det. Nej, men jag tror inte att väljare är intresserade av Folkpartiet eller Liberalernas interna stridigheter. Men det tror jag visst att folk är, därför att det här handlar ju någonstans om trovärdighet. Och det är ju egentligen det enda som en politiker har när allting kommer omkring.
Mm. Kort replik, Nebrandt, vill du kommentera någonting där?
Alltså, hon sitter ju i en jättetuff situation. Det är klart att det finns ett högljudd, men jag skulle ändå säga minoritet. Jag tror ju inte att de kommer presentera ett annat partiledarämne till på söndag. Och jag tror att det finns också personer som tidigare lämnat Folkpartiet eller Liberalen då, som har, nu får jag förstått under helgen, tecknat medlemskap igen. Men den majoriteten är ju väldigt tyst. Det som jag tycker är slående är att hon är så ensam ute egentligen i debatten. Plus att det också förstärks av ganska många medier som naturligtvis av medielogik tycker det är jättespännande med drama och konflikter och liksom gärna lyfter upp kritikerna till henne. Men nu såg jag bara för en stund sedan att alla statsråd säger att de slutar ju också ifall det här inte går igenom. För de har en uppfattning att de vill fortsätta på den här vägen sakpolitiskt. Visst, det kan en diskussion. Jag är också kritisk till mycket av liksom liberalernas politik, i synnerhet på skolområdet. Men om jag nu ska försöka förstå varför de gör som de gör, så tror jag att det här är för att man vill också, ja, man vill vara med och regera och påverka Sverige.
Mm. Hörrni, jag har en fråga som jag har funderat mycket på, och det är hur man ska värdera regeringsmedverkan i sådana här sammanhang. För det blev ju just vid regeringsmedverkan man valde att dra de röda linjerna. Hur viktigt skulle ni se, och ifall ni själva skulle sitta i en förhandlingsposition, hur hårt skulle ni hålla på korten att antingen då tvingas in i en regering ifall man står utanför, eller tvinga bort någon annan ifall det är så att säga man sitter i en annan situation, jämfört med de sakpolitiska korten? Jag börjar med dig, Andreas. Vilket värde har regeringskortet?
Det har både ett symboliskt och ett faktiskt värde. Det faktiska är ju såklart att sitter du i regering så har du inflytande och insyn i allt som regeringen gör. Det är kollektivt beslutsfattande, du äger några departement, så du kan styra en massa saker som du inte kan påverka utifrån. Så det är klart att det väger mycket tyngre. Och sen har du ett symbolvärde. Det är ju gigantiskt för Sverigedemokraterna, som har kämpat för det här i decennier. Så för Sverigedemokraterna finns ju inget alternativ. Ett parti som Liberalerna kan ju såklart se värde i innehåll i politiken viktigare än att vara med i också nästa regering. Det är inte lika symboliskt viktigt. Och sen är det en avvägning där, om man står utanför och ska släppa fram, då kanske man möjligen kan argumentera för att man då kan pressa fram lite mer av sin egen politik innan de områden man förhandlar kring. Men det är svårt att se ett läge där man har mer inflytande utanför än innanför regeringen.
Jag tänker, det är inte bara för Sverigedemokraterna det är viktigt. Det är för väldigt många, tror jag, det skulle vara, eller vet jag att det är en provocerande, obehaglig, besvärlig tanke att Sverigedemokrater skulle sitta i regeringen och sitta som statsråd. Det tror jag många, alltså i de tider, polariserade tider vi har idag, så är ju det väldigt viktigt, tror jag. Alltså både vem som är statsråd och vem som inte är det. Malin, vad säger du? Om du skulle sitta i en sån här förhandling, hur hårt skulle du hålla i regeringskorten? Hur skulle du värdera dem jämfört med de sakpolitiska korten?
Nej, men så jag tror så här, som verkligheten ser ut, ska det bildas en borgerlig regering idag eller till hösten, om de nu skulle få så mycket, så tror jag att det är omöjligt att göra det utan Sverigedemokraterna. Det kan man beklaga, och det gör jag som gärna typ drömmer att det var bra med en alliansregering, men det, jag tror inte att det är. Och så, det går ju inte, Sverigedemokraterna är så pass stora, för det första. För det andra så Sverigedemokraterna står ju på sig. De är ju väldigt tuffa, och de har ju inte backat någon gång från liksom vad de har sagt och vad de vill göra. Och sen så tror jag inte heller egentligen att det är, visst symboliskt så kan det ju naturligtvis, så är det naturligtvis av ett visst värde att man får ett sverigedemokratiskt statsråd. Men givet hur många tunga positioner i utskotten och så vidare som Sverigedemokraterna har haft, givet hur stort inflytande och att Tidöavtalet har styrt i princip all politik, så rent sakpolitiskt så tror jag inte att det skulle vara någon skillnad om vi får liksom, sen beror det på naturligtvis vilka departement och sådär, men Sverigedemokraterna har varit så djupt inne i regeringspolitiken man kan vara utan att faktiskt då ha ett statsråd. Så att jag tror inte att det egentligen är så stor skillnad. Men jag vill bara påpeka en sak. Att, och det här, hela den här stora grejen, det handlar ju väldigt mycket om riksdag och regering. Men man ska inte glömma liksom att politik pågår ju runt om i hela landet, i alla de här 287-89 kommunerna.
290,
ja precis, du ser, jag var nästan. Men över liksom de här nästan 300 kommunerna som vi har, och det pågår i regionerna. Och när man inte förankrar en sån här sak, nu det kanske är så att Sofia har rätt här, jag det är mycket möjligt att Sofia till och med har rätt. Sofia har varit ännu djupare in i partiet än vad jag har varit.
Dock för länge sedan.
Ja, nej men precis. Nej men jag menar att det är kanske så att det inte hade gått innan. Men grejen är så här, vad som händer nu, man kan tycka olika saker om det också. Men när en massa namnkunniga politiker och regionråd, kommunalråd, alltså riksdagsledamöter från olika delar av Sverige säger att de hoppar av sina kandidaturer, de vill inte driva den här politiken. Då är det så här, om de nu, den här politiken som Simona och partistyrelsen vill ha då, om det är den ändå går igenom nu på söndag eller lördag, söndag, helgen. Mm. Så vem är det som ska driva den här politiken om de inte har med sig liksom gräsrötterna? Eller,
ja. Tror ni att det här kommer gå igenom på i helgen, Sofia?
Ja, jag tror att det går.
Malin tror det.
Jag tror att du det går igenom. Också, ja. Men jag har en lite annan bild än du, Malin. Därför jag tror att det finns en lång rad företrädare ute som inte har en avvikande uppfattning, men de hörs inte just nu. Det är absolut så att det är ledande företrädare från Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö och så vidare.
Men Lars Torkild har sagt att han tycker det är bra. Så där är det. Men
Skånedistriktet har ju gått ut direkt igår kväll och sagt att de ställer sig bakom Simona.
Det är ju inte förvånande för oss som kan partiet kanske.
Nej, precis. Nej. Och då kommer nog bli så från Göteborg och på andra ställen också. Men jag såg Värmland ju har sagt att de inte har förtroende för Simona. Men...
Ja, men den folkpartisten i Värmland vet man ju aldrig hur han eller hon...
alltså jag menar ju så här, alltså oavsett vad man... Jag tycker ju också att det är väldigt drastiskt det här. Och jag tycker att... Jag tycker väldigt illa om det här offentliga dramat som har blivit. Jag tycker någonstans att man kan ska kunna kräva någon typ av lojalitet av... och det är väl det ett problem då, som Folkpartiet består, eller Liberalerna då. Jag får lägga en sån här burk som de hade på Liberala... Som man fick klara, efter de bytte namn, att man fick lägga en peng varje gång man sa fel som svärordsburk. Men att Liberalerna består... väldigt mycket av ett, liksom det är ett gäng individualister som ska försöka komma överens. Och jag förstår det, och det är högt i tak och det ska vara högt i tak. Men samtidigt så den här offentliga bärsningen som inte bara är nu utan som har pågått i flera år sedan Nyamko Sabonis dagar, där de olika så att säga, falangerna går ut och går bakom ryggen på varandra. Så det är ju vad som har skadat partiet mer än något, skulle jag säga.
Mm. Sofia, vad säger du?
Ja, alltså, apropå den här frågan om regeringen, det är klart att det är jättebetydelsefullt vem som sitter i, inte minst vad gäller utnämningsmakt och liksom hur man styr myndigheter. Och med tidavtalet har ju förvisso varit ganska omfattande, men det finns ju också stora politikområden som det inte har varit så här inom tidigare samarbete. Så det är klart att det spelar roll, men det är också så här att i och med att S och SD är så stora så finns det bara två alternativ som det politiska landskapet ser ut och ser ut att vara efter valet också. Då måste man välja liksom SD eller S om man vill vara med och bestämma, eller också sätter man sig på läktaren som Centerpartiet och liksom har en massa åsikter men som inte har något faktiskt inflytande. Och det, jag tycker det är märkligt, för då borde man ju vara ledarskribent eller kommentator som vi. Men jag menar, är man politiker så måste man vara där för att utöva makt och hitta majoriteter. Men sen så ska jag säga också, nu har man ställt det här på sin spets, för det har varit pest eller kolera i många år ju sedan Sverigedemokraterna kom in och sen blivit större och större, att man måste välja sida. Och liberalismen har ju skrymt både Centerpartiet och liksom Liberalerna väljer stödet. Men nu har det gått så långt att partiet skulle ju åkt ur riksdagen ifall man inte skulle göra någonting radikalt, och nu gjorde Simona Moansson och gänget det här. Och visst, det är ju otroligt höga insatser, därför att om hon inte blir omvald på söndag, då imploderar inte bara partiet, då har vi ju regeringskris, för då kommer inte Liberalerna sitta kvar. Plus att alltså alla de här då som kritiserar, jag tycker också, ska man vara konsekvent, då kanske det är bättre att de lämnar och bildar ett nytt parti eller går med i Centerpartiet. För det är ju helt uppenbart efter de här årens inre konflikter att det är liksom oförenligt, och att det är så väldigt mycket känslor i detta. Alltså, det går ju uppenbarligen inte att komma överens och ha liksom en sund intern samarbetskultur.
Mm. Andreas, är det så som Sofia säger att de här splittringen inom Liberalerna är så fundamental så att vi är i närheten av en partisprängning helt enkelt i praktiken?
Alltså, den har ju pågått ett tag. Det har ju lämnat kandidater under en längre tid. Sen är det extra dramatiskt just nu, men det är inte så att det kommer från ett läge av harmoni, utan tvärtom, va? Och vi pratar om ett parti som har blivit jättelitet och som är i en fullständig kris. Även om de har varit enade så är 2% inte så mycket att bygga på. De är alltså mindre, väsentligt mindre än vad KDS var på den tiden, som man inte förväntade sig att de skulle komma in i riksdagen. Vi har aldrig haft ett riksdagsparti som har så litet opinionsstöd som Liberalerna har just nu. Det är en helt unik låg nivå, och att utifrån det läget splittras ännu mer är såklart en jättechansning. Samtidigt så var detta oundvikligt, för man har slitit åt olika håll under så lång tid. Kompromisslösningen man tog fram, den har uppenbarligen inte funkat. Det har gått att hjälpligt hålla ihop de som är kvar, men det har inte hänt någonting positivt i opinionen. Så man var tvungen att göra någonting radikalt nu. Nu har man gjort det, och allt som händer från och med nu kommer ju tolkas i ljuset av det här beslutet. Går det uppåt så är det tack vare det här vägvalet. Går det inte uppåt så är det på grund av det här vägvalet. Det kommer inte finnas utrymme för andra tolkningar, för det här överskuggar allt nu, även om man vill prata om sakpolitik. Och jag tror också att det här är... Ska man kunna prata sakpolitik i en valrörelse så måste man ha löst regeringsfrågan på förhand. Så ser medielogiken ut i Sverige just nu. Givet att det här blev så dramatiskt och så uppslitande, så kommer det ändå överskugga det politiska innehållet under en ganska lång tid.
Men Andreas, så hoppet för partiet skulle då vara så att säga att man får vänja sig vid att det här är väldigt omtumlande och det kommer dominera under några månader framåt. Men så får man hoppas att under den tiden så kommer mätningarna börja röra sig uppåt, så kommer storyn bli det här räddade partiet. Och då kan man kanske hoppas på att prata sakpolitik någon gång i augusti.
Ja, alltså stödrösterna kommer ju inte om då 2%. Stödrösterna kommer ju om du ligger nära spärren. I slutskedet av en valrörelse så kan till exempel moderata väljare känna att det är jämnt mellan blocken och lägger med röst på Liberalerna för att vi ska säkra fortsatt tid. Men det finns ju inget incitament här och nu att byta parti till Liberalerna av något annat skäl än att de har bestämt att släppa in SD i regering. Du måste ju fortfarande ha argument för varför du tycker Liberalerna är ett bra parti och driver en politisk riktning som är åt rätt håll. Och då är den stora frågan, är innehållet i det här så kallade Sverigeluftet tillräckligt attraktivt? Med
ja, är det det? Malin, du ville säga någonting först. Ja. Vad var det?
Ja, alltså jag tycker att det är helt bisarrt, vill jag bara flika in, att den här affektionsnivån som finns från de här företrädarna på båda hållen, att den är så hög, det är för mig helt bisarrt. Just eftersom frågan rör ett annat parti. Och det är så att man inte verkar känna lika starkt som sina sakfrågor, tycker jag, det är ju jättekonstigt, för det gör ju liksom hela sakpolitiken. Och just det här som Andreas pratade om, så här, varför ska man rösta på Liberalerna? Det har ju de oavsett, eller om de nu får en möjlighet här, om det nu inte imploderar då i helgen, så är det ju verkligen det de måste visa. Varför ska man rösta på Liberalerna och inte lika gärna då lägga sin röst på något av de andra regeringspartierna? Och där tycker jag att Liberalernas egentligen stora problem är.
Men är det inte så här att, jag har ju ofta hävdat i många sammanhang att Liberalernas kris är en politisk kris, så tillvida att Liberalerna, eller Folkpartiet, bestod länge av en ganska bred allians där man kunde stå ganska långt till höger ekonomiskt, men också ganska långt till vänster. Man kunde intressera sig för olika frågor. Det var de som ville ha kärnkraft och NATO och försvar. De har fått sina saker nu. Men om man exempelvis vill ha kulturpolitik eller bistånd eller minoritetspolitik eller tillgänglighetsfrågor för funktionshindrade, det var också en väldigt viktig del av Liberalerna. Den delen har ju inte fått någonting i Tidösamarbetet, så jag tycker inte det är så konstigt att de, och därmed blir det ju väldigt, väldigt jobbigt för den delen, för de har ju i princip förklarats av sitt eget parti att de politikområdena är inte intressanta längre. Alltså, och därför är det liksom en ganska klassisk, höger-vänster i alla fall, en sakpolitisk konflikt.
Men det är ju det
konflikt
som är Liberalernas USP. Det är just det här som är Liberalernas USP, att man har en väldigt borgerlig ekonomisk politik, men man har också väldigt socialt ansvarstagande. Det är ju en kombination som inte har funnits i något annat parti, och det som är liksom grunden i den socialliberalism som har funnits i Sverige och som är jätteviktig. Och för mig som ändå på något sätt försöker, eller som försöker bottna i den typen av frågor eller den typen av ideologi, blir det jag tycker det är liksom förfärligt om det inte skulle finnas ett parti. Alltså kan man ju säga då, finns ju Centern, men Centern är ju i många frågor ganska mycket libertarianer åt ett helt annat håll, så att jag tycker att Liberalerna, så som Liberalerna har varit i alla fall, behövs.
Jo, men säkert. Men du kanske inte den väljaralliansen går att hålla ihop längre. Och då kan man tänka, ja, det var ju tråkigt, men sånt. Jag vet inte, vad tycker ni andra om mitt försök till förklaring? Är jag fel ute, Sofia, eller vad tänker du?
Nej, jag tror du kan ha rätt. Att om man nu har varit mer intresserad av den typen av frågor. Men jag är inte säker på att det är så att det är partiledningen i Liberalerna som har sagt att det inte är så viktigt. Utan det är väl så att säga vad vi pratar om i samhället i stort. Alltså, det är trygghetsfrågor, säkerhetsfrågor, energibrist. Alltså hårda frågor som har stått uppe på agendan. Därför att vi har liksom konkreta problem med det. Så. Men sen så vad jag ska lägga till också det här med varför ska man rösta på L? Det är ju också så, i och med att varje procentenhet är ungefär 60 000 väljare eller röster då. Och det är väldigt jämnt mellan blocken. Och skulle liksom Liberalerna få en 2-3%, det är ju ändå kanske runt 100 000 eller drygt då röster. Och eftersom det är så nära eller jämnt mellan blocken, så spelar det där roll. Så att alltså, de andra tre Tidöpartierna måste ju ha med Liberalerna, och att Liberalerna kommer in i riksdagen. Därför att annars så kommer förmodligen den andra sidan vinna. Så att det ligger ju faktiskt i alla fyra partiernas, alltså väljarkår, ett intresse av att Liberalerna trots allt kommer in. Även om jag vet att det finns många moderater och andra som är superirriterade på Liberalerna och skulle tycka det var jätteskönt ifall Liberalerna åkte ur riksdagen.
Jag tänkte fråga upp det som Malin sa också inledningsvis, det här med man pratar om värderingsgemenskap. Det är ju lite nytt då, för det är ju en sak att prata om att det finns gemensamma sakfrågor, vilket det uppenbart finns mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna, men värderingsgemenskap, och det är ju frågan om Jimmy Åkesson skulle hålla med om att det finns en värderingsgemenskap mellan hans typ av nationalister och liberaler. Det har han väl inte sagt tidigare. Vad tänker du om det, Andreas?
Det är väldigt tidstypiskt, en tidsmarkör nästan, att till och med Liberalerna och Sverigedemokraternas partiledare pratar om gemensamma värderingar. Det är efter 10 års...
Ja, det gör ju alla andra också. Ja.
Och att man försöker hitta det där. Och någon slags också konflikträsla i svensk politik, paradoxalt nog. Att man så oerhört gärna vill betona hur eniga och överens man är om saker. Det finns en likhet här mellan hur Moderaterna svängde mest och hur Liberalerna svängde mest nu. Där man ena dagen absolut inte ska samarbeta och så går det väldigt fort och så ska man inte bara samarbeta utan det är också självklart och så har vi nästan alltid tyckt egentligen och det är det förnuftigt, nu tar vi ansvar. I Moderaterna funkade det där för att det är ett parti med mycket mer auktoritär partikultur och man lyssnar på ledaren och så och många har nog tyckt så i förväg. Det är svårare i Liberalerna alldeles uppenbart för många har inte tyckt så. Jag tror att det finns ett utrymme för allmänborgerliga väljare som tycker att Tidö är bättre än det rödgröna, som tror att L har mer att vinna på ett tidigt samarbete än ett rödgrönt samarbete, men som ändå inte känner någon värdegemenskap med Sverigedemokraterna. Och jag tror att det har gått som liberal partiledare att lite grann exploatera den positionen och säga att vi har stått inför ett svårt dilemma, vi vill maximera vårt inflytande, det för vi kommer fram till att vi tror att vi kommer göra detta bättre i Tidö och vi tror att det kommer behövas ett regeringssamarbete. Det är jobbigt för oss, men vi tror att det här kommer vara bra för vår politik och våra värderingar, trots att vi står för olika värderingar mellan våra partier. Istället för att låta som en kopia av Ulf Kristersson som ska ta ansvar för Sverige och som ska kavla upp ärmarna och allt detta, så låter ju vem som helst. Det finns ju ingen liberal USP i just det budskapet.
Det tror jag också. Malin, du vill säga något?
Nej, men det var ju precis det som Andreas säger. Det är ju precis det som jag försökte få fram i början också. Alltså hade jag varit liksom hennes rådgivare eller hennes jobb, exakt så hade jag ju tyckt att... För då kan man ju ändå fånga upp dem som känner liksom att det här är lite jobbigt, men okej. Okay, liksom att jag ser att det här är en väg framåt, men... Och jag hoppas att hon kommer nu framöver kanske liksom börja luta lite mer. Jag tror att det är den klokare approachen om man vill liksom samla ihop det som trots allt finns kvar. För att det här är ju... Jag kan säga, det finns ju också runt om i Sverige finns det ju många kommuner som styrs till exempel av S och M, och det är ju ingen som står där och pratar om att de har en värderingsgemenskap. Tvärtom är det väldigt tydligt att de har väldigt olika utgångspunkter, men sen att man ändå samarbetar för att man tycker att det gynnar ens kommun eller det gynnar de frågorna som man tycker är viktiga och så vidare. Jag tycker att hon borde verkligen ha sagt, och jag menar, jag tycker också man kunde se av Jimmys minspel när han stod där på scenen att han kanske inte upplevde någon jättestark samhörighet, även om han också hade landat i då att det är bästa för ett eventuellt en framtida liksom Tidö regering 2.0 att faktiskt ha med Liberalerna. Men man kan ju faktiskt, man behöver inte ha någon sån här kuddrumsmys, man kan faktiskt samarbeta ändå.
Det föranleder mig in på frågan då, för att Jimmy, han gör ju som man gör i Sverige, sträcker fram handen, för i Sverige tar vi hand. Det tyckte inte Simona, utan hon drog ju på en kram. Den där kramen har ju fått uppmärksamhet. Tycker ni den är värd att uppmärksamma eller är det larvigt? Och om den är värd att uppmärksamma, vad har ni att säga om den? Sofia?
Ja, men det är klart att när jag skrev om det här i fredags eftermiddag så skulle jag välja bild till artikeln. Det är väldigt frestande att ta den här kramen. Jag valde faktiskt en annan där de tittade på varandra mer förtroendefullt. Men det är klart att... Ja, men det sa också något om kramen. Den kommer ju vara ikonisk och den kommer man komma ihåg i många år. Jag inser det. Och jag har funderat på, gjorde hon det medvetet? Eller var det för att hon är så att säga, en spontan, kramig person? Hon sa ju själv att det var för, jag brukar krama människor, men jag undrar om det inte var uttänkt ändå, för det är ju ungefär, det kommer ju vara lika igenkänt som när Bengt Westerberg reste sig ur soffan när Lydemokrati kom in i riksdagen.
Jag tyckte Åkesson såg ut lite som en kille som har blivit uppbjuden på sin första tryckare på mellanstadiediskot. Malin, kramen, vad tänker du om den?
Usch, tänker jag om kramen. Nej, men alltså jag tror att det säkert stämmer. För Simona, så som jag, när jag har träffat henne, så uppfattar jag henne. Hon är ju otroligt så här varm. Och det är också därför som jag har trott väldigt mycket på henne som partiledare. För att hon är en person som ser andra människor och möter andra människor. Hon är en väldigt liksom öppen person. Men här borde ju någon... tänker jag runt omkring henne innan den här presskonferensen liksom sagt på något sätt försökt att liksom regissera det lite så att man inte hade hamnat där, för det blev inte bra och signalvärdet i den där kramen, om man nu faktiskt också vill försöka, om man inte bara ska tala för dem liberaler som redan är frälsta och verkligen vill den här vägen framåt och även få med de här som står och vacklar, så hade man nog kunnat hoppa över den.
Mm. Sofia, jag förstår att du känner dig apostroferad där, men jag ska fråga Andreas bara. Bokförlaget Timbro, kan du uttala er om kramen?
Jag tycker det är för mycket kramar i svensk politik i allmänhet. Jag tycker man ska vara selektiv i politiken med
eller örfilar. Ja. Sofia, vad ville du säga?
Jag tycker ju någonstans tvärtom, har jag insett. Därför att jag är väldigt störd över hela den offentliga debatten på senare år, där allting handlar om vem som säger någonting och vad har de egentligen för avsikter. Och den här, pratade med någon opinionskännare här förleden som sa just att det här med antipati mot andra är viktigare än sakfrågor för många, liksom både partister och för väljare. Och när det blir väldigt känslosamt, då blir det just det att man pekar finger att de är nazister och de kan vi inte ha att göra med. Och vi kan, alltså, jag vill ju hellre ha ett samtal om politik där man faktiskt, ja, vi kan konstatera att vi har olika mål, vi har olika ideologier, men vi har vissa gemensamma nämnare och har en mer så här intellektuellt hederlig, saklig politik, och att man faktiskt kan ta i hand det här under många år. Att man inte ens kunde hälsa på en sverigedemokrat, men som Torkel Strandberg då i Landskrona som valde från början att regera tillsammans med Sverigedemokraterna, var ju för att han var bara rent, visade rent hyfs mot sina meningsmotståndare. Och allt det här som har varit under så många år, att man nästan ska vara oförskämd mot meningsmotståndare, jag ogillar det. Jag gillar inte den här cancel-kulturen, så jag är mer för mer kramar, men sen så kan man vara hård i sak.
Men där håller jag ju med dig, Sofia. Jag tycker ju absolut att jag känner ju folk från liksom alla möjliga politiska sfärer, och jag tycker man kan umgås och man ska kunna sitta ner och fika, prata, göra politiska överenskommelser. Det tycker jag inte, men jag tycker för mig så är det en sak att ta i hand och sitta och liksom komma överens om samarbete, men att liksom prata om gemensamma värderingar och kramar, någonstans så finns det en skala liksom, och det man behöver inte vara, för att man lämnar det diket som jag tycker har varit förfärligt när man har talat från politiska korridorer där vissa människor inte ens hejar på andra människor för att de har fel partibok och så vidare. Det är ju förfärligt, men därifrån till att liksom bara ta jättehopp ner i andra diket, vet jag inte om jag tycker. Jag tycker att det finns ju också en väldigt logisk och intellektuell liksom middle ground på något sätt.
Ja, det låter klokt. Jag har en specialfråga till Malin och Sofia som båda har ringt runt och pratat så här. Eller Andreas, du får gärna svara också ifall du känner att du är en gångare. Vad blir konsekvenserna för partiet? Kommer folk, den här tredjedelen eller vad det är, som inte gillar det här, kommer de hoppa av? Kommer de strejka i valet? Eller kommer de bara vara håglösa i valet? Hur kommer de agera framåt? Vad tror du, Malin? Jag tredjedel, jag chansade, det kanske är hälften, jag vet inte. Men den stora delen i alla fall. Liksom.
Nej, men jag tror att det finns ju lika... tror det finns alla sorter, om jag ska vara ärlig. Vissa har ju redan nu meddelat att de inte kommer ställa upp och de tänker inte, kommer inte delta i någon valrörelse. Andra kanske liksom inser värdet i att faktiskt kämpa på. Och även om man kanske inte håller med om det här, så finns ju också ett värde att kämpa på i sin egen region eller sin egen kommun. För politik är fortfarande, som jag sa, det är så mycket mer än bara riksdagen. Och jag hoppas verkligen att så många som möjligt vill stanna kvar. För att, jag menar, det behövs människor i Liberalerna. Nu är jag väl den sista då som står här med någon sorts hopp i mina händer. Men jag tror ju någonstans ändå på de liberala idéerna. Och jag hoppas att det finns ändå de här liberala... Jag tror att den finns kvar hos Simona. Och jag vet att det finns så mycket som hon har brunnit. Och det finns så viktiga frågor som jag ändå tror att Liberalerna är det parti som bäst kan förvalta. Och jag hoppas att även de som känner att de kanske blir lite överkörda nu och kanske är lite bittra, tar sig samman och någonstans fortsätter framåt.
Mm. Sofia?
Jag tror att en hel del kommer hoppa av. På ett sätt skulle jag väl tycka det var renast om man åtminstone kandiderar till riksdagen, hoppar av sin kandidatur och släpper fram andra som så att säga står bakom partiet. För någonstans så får man ju också ta konsekvenser av sin egen uppfattning. Alltså då, man kanske inte ska vara företrädare och ställa upp till riksdagsledamot om man inte känner att det här är rätt. Då borde de hoppa av nu snarare än senare. Om man har någon form ändå av lojalitet till partiets väl, någon slags bred bemärkelse. Men sen så tror jag att man kan väl sitta kvar i regioner och kommuner och alltså, om man inte är rikspolitiker. Och det är ju väldigt tråkigt ifall hela partiet faller samman. Men sen tror jag också att om man nu äntligen då sätter ner foten och har rivit av plåstret, så kan det ju också komma in nya personer som inte har känt sig hemma under de här åren med röda linjer och olika former av avtal och sådär. För det här är ju inte statiskt. Alltså, det är ju inte bara så att de som är i partiet idag är partiet, utan det finns ju alltså vänligt inställda liberaler runt omkring som kanske känner just nu att, som det som Andreas var inne på, att man vill ha en borgerlig regering och att man nu vill engagera sig i ett liberalt parti som ja, nu har valt sida tydligt.
Mm. Andreas, det har ju gått några decennier sedan de här nya typerna av högerpartierna gjorde entré i europeisk politik. Och ända sedan dess så har det ju diskuterats hur övriga partier ska förhålla sig till dem. Vi har ett otal olika facit och olika taktiker och olika resultat bakom oss. Finns det någonting att hämta från den breda historiska floran här, liberalerna i relation till radikalhöger eller högerpopulister eller vad nu vi väljer att kalla dem?
Det finns ju bara två exempel på liberala partier som har valt att bilda regering med den här nya högern, och det är ju i Norge och Finland. Och i Norge är ju Fremskrittspartiet ett mindre radikalt parti, en mindre radikal historia än SD. Medan samfinländerna har en annan historia, men är ju kanske mer radikalt idag än vad SD på vissa sätt. Men i övrigt så är det är ju de stora högerpartierna i Europa som har valt olika vägar. Nästan alla liberala partier har ju valt att inte samarbeta.
Du menar de traditionella konservativa eller de kristdemokratiska partierna?
Precis, precis. Ja. Det är de som har dels tagit stryk väljarmässigt och dels valt olika vägar, då, konfrontation eller samarbete. Mm. Medan,
och den, det norska och finländska exempel. Facit. Hur gick det i Finland och gick det i Norge då?
Ja, i Norge var det ju en lång historia där det lilla norska liberala partiet tillsammans med de små norska kristdemokraterna först då stod utanför regeringen med Höyre och Fremskrittspartiet. Och sen efter några år gick in i regering. Och sen förlorade man. I Finland pågår det ju nu. Det blir ju Svenska Folkpartiet där som är specialparti också.
Hur går det här då? Kommer Liberalerna på grund av det här eller tack vare det här eller åka in eller ut i riksdagen eller befinna sig i omloppsbana runt jorden eller så? Vad blir facit efter valet? Vem vill börja där?
Men det är ju jättesvårt att veta. Alltså, ett halvår nu till valet kan hända hur mycket som helst. Både utrikes...
Fast jag har hört massor med vänstertyckare säger att nu har Liberalerna dömt sig till evig. Så där vågar man minsann döma. Så.
Jo, men det är klart att... vi har inte tagit upp det riktigt här. Men det är klart att på ett sätt så är det här ett jätteproblem för hela den rödgröna oppositionen. Om det nu är så att fyra partier har sagt att de kan bilda regering. Jag menar, sossarna har ju ett problem. De vill ju inte ha in vänstern i regering och inte Miljöpartiet heller. Det finns ju så mätningar som visar att Miljöpartiet är ju minst lika... illa ansett som så att säga, Sverigedemokraterna. Men, så nu blir det ju mycket svårare för S att bilda regering. Att Erdogan gick ut och sa att han vill ses mer samarbete med M till och med sin regering. Det är ju för att de inser ju att om de här fyra partierna nu på tidersidan verkligen bildar någon slags allians, väl fel ord, men ändå samarbete, så blir det mycket svårare för de rödgröna att bilda en regering givet de kraven som Vänsterpartiet ställer. Det är klart att de vill liksom fokusera på det här problematiken inom liberalerna och så.
Det är klart att Ulf Kristersson kommer säga min sida av politiken väldigt många gånger. Jag tror inte han anade att L och SD skulle vara de som var själva kärnan i samarbetet, men så kan det gå. Du vill inte uttala om liberalernas chanser?
Före det här var jag väldigt pessimistisk till att de skulle klara spärren. Jag har ju skrivit under en period nu att de måste göra förändringar, radikala sådana, i den här riktningen, givet hur politiska landskapet. Jag är ingen varm väl av Sverigedemokraterna, utan det här är ju så att säga i nöd och tvungna, plus att man får rikta ett egen kritik mot oss liberaler. Vi har väl kanske inte lyckats tillräckligt väl i opinionsbildningen, för då hade ju fler röstat på liberala partier, inklusive liberalerna då. Så att jag hoppas att de kommer in, både för att jag vill ha en mitten-högerregering, men jag har känslor fortfarande för liberalerna. Så jag hoppas att det lyckas.
Malin, vad säger du? Vad tror du? Vad hoppas du? Vad vet du?
Jag vet jag ju definitivt inte. Men jag hoppas ju såklart, precis som Sofia, att de att de kommer komma in. Jag tror att mycket kommer att hänga på hur snabbt den här konflikten klingar av. Så att Simona kan ägna sig åt faktiskt att lyfta de liberala frågorna och den liberala politiken, och också hur duktig hon och övriga liksom ledande partifigurer är på att lyfta fram vad som är liksom liberalernas politik. Jag tycker till exempel så har ju, och inte vara rädd för att också gå i clinch lite med sina regeringskollegor. Se till exempel på Ebba Busch, så har ju hon varit allt tydligare, och hon har ju till och med liksom lyft fram frågor där det finns konflikter med Moderaterna och så vidare. Hon är väldigt duktig på att peka ut och stå för det här är KD. Och där måste Liberalerna bli bättre och stå för liksom sin egen politik, sina egna frågor. Att också inom ramen för det här samarbetet då kunna visa upp liksom sin egen USP. Och om man lyckas göra det, och om man lyckas samla de här upp till 3%, så är ju chanserna betydligt bättre att man ska få de där stödrösterna. Och det är ju det som lugn och ro och tid att göra detta och möjlighet att göra detta och kunna fokusera. Det är ju det, tror jag, som allting hänger på.
Tid har man kanske inte så mycket lugn och ro.
Nej, inte det heller. Men jag menar, alltså, ju längre de får hålla på med de här enorma konflikterna och drama. Jag är så trött på det här. Jag är så trött på dramat faktiskt. Jag.
Någon jävla ordning får det vara i partiet.
Exakt. Det får vara nog.
Andreas Johansson Heiner, vad tror du om chanserna för att Liberalerna hänger kvar? Med eller utan det här?
De är fortfarande begränsade. Apropå tid, alltså för 4 år sedan var fortfarande Nyamko Sabuni partiledare.
Vid den här tiden på året.
Och jag tror att det är väldigt avgörande vad som händer den 11 månaden. Alltså det måste komma nu. Dels måste det bli lugn i partiet, vilket ju är uppgift nummer ett. Och sen måste det komma mätningar som börjar peka uppåt. För annars så kommer de som är motståndare till den här linjen kunna hävda, titta, det här hjälpte. Ni har knäckt partiet, men ni har inte hjälpt. Så det behövs mätningar som pekar uppåt nu under april och maj. Annars kommer
så
man
att mätfel på Novus eller Demoskop kan avgöra Liberalernas framtid?
Inte en enskild mätning, men om man sammanvägt. Och sen kommer väl en... Eller kommer en SCB var förresten?
De kommer väl inte i maj längre, va? Ja. Men vi får räkna ut statistiskt chansen att det blir fel i 4 mätningar på raken. Då har man då sannolikheten att L är kvar.
Men tänk kära vänner, om det är så att det finns faktiskt till och med så kallade stödröster från Sverigedemokrater som så här vill nu ha ett egenintresse av att L kommer in. För att annars, alltså L är ju också ett villkor för att de ska komma in i regeringen.
Så kan det gå.
Hörrni, det var vi hann med idag. Det är ju ett ämne som lyssnarna vet att jag kan ägna timmar och dagar åt. Det kommer jag tyvärr inte kunna göra just nu. Vi får nöja oss med det här. Men jag tyckte vi hann reta ut en hel del. Stort tack Sofia Nebrand för att du medverkade idag. Stort tack Andreas Johansson Heine för att du var med idag.
Tack så mycket.
Stort tack till Malin Lernfelt för att du var med idag.
Tack så mycket.
Vi ska avsluta med att påminna om ett bra erbjudande till er poddlyssnare. Och det är att ni ska testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Gå in på svd.se/testaledare och beställ en prenumeration direkt. För just nu får man 2 månader helt gratis. Då det ingår tillgång till samtliga artiklar på svd.se förstås. Tillgång till samtliga poddar. Och dessutom får man dela det här med en kompis. Så gå in på svd.se/testaledare och beställ direkt. Stort tack för att ni har lyssnat idag på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni som vanligt varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar om det vi har precis diskuterat, men också med idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.